Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då hälsar vi Lena Edblom. Välkommen.
Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Och du är... Ja, förlåt.
Du får köra.
Jag är så ivrig.
Kör.
Du är arkeolog.
Ja.
Ja. Häftigt.
Jag har faktiskt... Jag tänkte säga faktiskt... Jag har Facebook-sidan uppe. För jag tänkte jag ska fuska lite. För att det står ju mycket saker här. Det står ju studerat arkeolog. Då står det att du har gått på NOLA. Det var ju kul. Men det står också att du har varit antikvarie.
Ja.
Det var det jag tänkte. Det stod något annat här. Och att du är guide. Eller?
Ja.
Står det så? Ja, men vad spännande. Det var liksom flera grejer. Ja. Kände jag. Det var det. Ja.
Jag startade företag i fjol. Mm. Det var det året jag fyllde 70. Jag tyckte det var lämpligt.
Vad härligt.
Det blev helt perfekt.
Så jag har ett företag som heter Guide Högakusten.
Ja, men just det. Okej. Okay. Då får vi får börja lite från början då kanske. Vad är grunden? Alltså du är alltså... Dels är du här från Övik, antar jag.
Jaha. Ja. Jag har sagt båda husen.
Aha, just det, du ser. Ja, du hör ju alldeles, de pratar lite annorlunda där.
Ja. Vad hette det, sa du? Alltså,
båda husen.
Båda
husen, ja.
Båda husen.
Och det betyder att man är från
utanför
husen.
Ja, okej. Okay. Jag tror det var en ortsnamn utanför husen.
Nu får du lära dig så mycket saker idag.
Ja. Det är språklektion här också.
Okej, så du är verkligen härifrån, kan man säga. Och sen har du, om vi spolar lite framåt då, så var det liksom arkeolog du blev från början? Eller hur händer det något för det?
Hur blir man arkeolog? Eller hur växer liksom intresset?
Ja, alltså för mig så började det redan i fjärde klass faktiskt.
Det var så tidigt
ja,
alltså?
Ja, det var så tidigt. Och då var det, vi hade en hembygdsforskare i Husum som tog oss på en utflykt. Och vi var och tittade på ett gravresa. Mm-hmm. Och han målade upp bilden av den tiden då vattnet stod högre och folk åkte båt. Och sen så for vi till Gigobacka. Och där gick vi upp på ett berg. Och där visade han ett avtryck i berget av en apfot.
Oj.
Där tror jag jag blev fast. Alltså.
Gud vad jag kände att det blev väldigt spännande där borta.
Alltså, det var, alltså då kände man ju, där tänkte jag, det måste man veta mer om.
Finns det sådana saker där, tänker jag?
Det var den foten som gav dig liksom ett...
Ja, jag tror det.
För det här är, nu, jag måste erkänna en sak. Jag hade en dröm när jag var liten. Jag tror också gick det typ 4, vad var det, typ 10 år eller någonting, tror jag. Om att bli arkeolog.
Va?
Jag bodde i ett litet samhälle som heter Hovmantorp i Småland. Jag hade en kompis som heter Emil. Och vi hade väl läst någonting i skolan. Så vi höll på i 3 veckor och letade efter dinosaurier. Men vi hittade aldrig någonting. Så hade jag hittat någonting, då hade jag kanske varit arkeolog idag.
Men
jag hittade
ingenting. Om du hade fått se den där
avtrycket. Vi var ute och bostade och höll på. Och vi bara, så det här kanske är någonting. Nej, det var inte alls det. Så att, ja.
Nej, men så jag kan tänka att hembygdsforskaren har en rätt så viktig uppgift.
Ja.
Det tycker jag låter så himla intresserade.
Kul också. Ja, men just att de vet så mycket om kanske lite allt möjligt runt omkring hembygden.
Alltså,
Hur pluggar man sen då? För då byggde du liksom ett sånt intresse.
Då läste jag ju på universitetet.
Okej, här i Stockholm?
Ja, först fanns ju ingen arkeologi i Umeå då.
Nej.
Så då fick jag börja i Uppsala.
Okej.
Så då läste jag i Uppsala först. Och då finns det en museilinje där man läser arkeologi, etnologi och konst.
Okej.
Så då läste jag i Uppsala först ett år. Och sedan så läste jag konst i Umeå.
Mm.
Och då var det så lämpligt att då startade man arkeologin på Umeå universitet.
Vilket år var detta?
Ja, jag började 70 i Uppsala.
Just det.
Och så fick jag lite barn.
Ja.
Och så att det har tagit lite tid. Jag gjorde min avhandling 2004.
Jaha.
Ja. Om Jenny Fornby.
Just det.
Men vad har du jobbat? Har du jobbat som det då hela tiden? Hur funkar det liksom?
Ja.
Förstår du? Vad
ja.
Gör man? Kan man ju.
Alltså jag har jobbat på museet i Örnsköldsvik.
Just det.
Jag var med där från invigningen. Var på 79 tror jag.
Okej.
Ja. Mm. Och på slutet så jobbar jag ju som ansvarig för kulturmiljövården. Alltså gamla byggnader och sånt.
Just.
När de bestämdes för att men vi ska bygga upp en Fornby.
Mm.
Och då var tanken att det skulle vara Anna-Karin Lindqvist som hade hållit i utgrävningarna på Genesmon.
Ah, okay.
För de grävde ju där 12 säsonger.
Aha, oj.
En forskningsundersökning i 12 säsonger. Oj, det är otroligt ovanligt. Ja. Alltså.
Det kanske är en jättekonstig fråga, men då tänker jag så här, vem betalar för det? Är det kommunen som... Eller är det, för det är inte ideellt arbete heller. Antar
nej,
inte, men
alltså det var ju då Umeå universitet som höll i grävningarna. Ja.
För då, som sagt, det var någon slags forskning på något sätt. Då är det om du tänker så.
Ja. Och då var det Anna-Karin Anna-Karin Lindqvist och Per Rangqvist som var grävningsledare.
Okay. Det jag undrar då, var de väldigt noggranna eller var det mycket att gå igenom? För så jag menar, både och. Liksom.
Och de använde nya vetenskapliga metoder.
De testade
på olika
sig,
sätt. Okay. Så man gjorde fosfatundersökningar, det var inte vanligt.
Nej.
Och man gjorde pollenanalyser och man gjorde
avancerad teknik.
Och Per Rangqvist, han skrev ju sin avhandling om den där utgrävningen.
Aha.
Så han tolkade ju husen.
Mm.
Det är ju lämningar efter flera hus där.
Just det.
Och hade liksom en tolkning av hur de kunde ha var konstruerade.
Precis. Mm. Vi måste ju nästan berätta. För Johannes, du har inte varit där på överhuvudtaget, va?
Jag har knappt varit i övrigt.
Nej, men vi har faktiskt tänkt åka dit och titta. Ja. Jag vet inte riktigt hur det ser ut nu när det är den här parken och det bredvid. Men jag måste ju berätta. För då måste du ha varit kollega med Maggis, antar jag.
Eller? Ja.
För hennes dotter gick min klass nämligen.
Ah, ja.
Så vi har sovit där i det där långhuset och allting med henne då. Och det var ju verkligen en förmån. För hon kunde ju så mycket om det där.
Ja.
Så hon, jag tror att det var hon som gjorde liksom en guidad tur där med oss vid de här själva husen.
Då? Det var ju
grunden. Så att de här husen som du har sett, Johanna, som är uppbyggda, det är ju inte där de egentligen stod, utan det är liksom lite sidan av. Så där de egentligen var, där de här utgrävningarna, det ligger ju lite på, liksom längre bort.
Okay.
Och där är det, var det liksom uppmarkerat då, liksom som en, jag vet inte om det var som en grusplan eller som en som gräslägg där eller något sånt. Och så var det liksom markerat att typ så här såg, om du tänker ritningen av ett hus, alltså bara på marken liksom. Och så liksom, det var så sjukt, för fanns ju liksom egentligen ingenting. Det var ju bara de här, vad man säger, väggarna och dörrarna som man såg i marken. Och så, men liksom att hela hennes berättelse bara byggde upp då. Att så här levde man och så här såg det ut, tror man då liksom. Och hela det. Och jag bara kommer ihåg att det var så fascinerande. Fast man var så liten.
Vad pratade vi på århundrade?
Ja, alltså vi började ju med Jenny Fornby 91.
Ja.
Och då var det jag som fick uppdraget att bygga upp det där. Och Maggis börjar ganska kort efter.
Du menar århundrade på själva?
Du menar århundrade?
Ja, okay.
Ja, precis.
Det här åldern?
Järnåldern.
Ja, alltså bosättningen där var från första århundradet till 600-talet.
Wow.
Det är
några år sedan.
Så det räknas som äldre järnålder.
Mm. Det är sjukt faktiskt. Det måste ju vara ganska 2000 år speciellt. Alltså jag tänker i hela Sverige. Ja. Kan ju inte vara så många.
Men när du säger det här med utgrävningarna och platsen där så. Vi hade ju väldigt mycket besökare från skolorna.
Jag kan tänka mig det.
Och Maggis gjorde ett spel där uppe. Mm. Så att hon tog hand om skolklassen. Ja. Och de fick placera ut sig i lämningen efter huset.
Just det.
Och så fick de olika uppdrag.
Nice.
Någon var får. Några var kor. Någon var gryta. Någon var vävstol.
Det är ju kul.
Och så läste hon en berättelse där det liksom hände saker.
Ja, men
och de fick agera. Det blev
agera. Som ett teater. Liksom,
ja, det blev som ett teater med det där. Och det var ju jätteuppskattat.
Ja, alltså, men verkligen. Ja, men man märkte att hon var duktig på det där. För vi sov ju som sagt där en natt, kommer jag ihåg. Och det var ju så häftigt ju. Ja. För då levde man ju som de då förmodligen gjorde. Liksom, med den här elden i mitten och de här halmsängarna på sidorna. Och liksom, nu hade vi inga djur då. Men ja, och det var, jag tror de hade såna här, vad heter det, såna här horn som man drack ur. Och, alltså det var verkligen så här detaljerat liksom. Nu att man fick jag, den upplevelsen.
Jag har en fråga som bubblar direkt i mitt huvud nu. Spökar det där? Varför skrattar ni åt det? Ja, men, vad ska jag göra? Alltså, jag är helt allvarlig.
Men det är inte riktigt den vibben, men jag förstår frågan. Absolut.
Jag har faktiskt hört talas om Vita frun.
Vita frun?
Vita frun.
Det har nog jag hört också talas.
Är det sant?
Ja.
Ja, jag känner igen.
Är det någonting man kan se? Eller man...
Jag vet inte, jag har inte sett någon. Men jag har hört någon berätta om att det är någon vita frun.
Och då är, då är hon riktigt gammal. Ja, men det är inget ungt spöke vi pratar om.
Men däremot uppe där på fornlämningen.
Ja.
Där berättar ju byborna i Domsjö. Att de alltså långt innan utgrävningarna så såg de en munk.
Är det sant? Alltså jag får gåshud
här. Han tror ju verkligen på sina saker.
Ja, men vi har några poddkollegor som gör också en, något som heter Rysastunden som är liksom en spökpodd här i Övik. Det här är något som jag borde tipsa dem om.
Ja.
Att åka och besöka dem.
Det är så fascinerande med den munken för att det finns berättelser då någon som följde efter honom. För han kom, man såg honom då där liksom i skogskanten i Domsjö.
Ja.
Och så följde de efter honom och så gick han upp där mot utgrävningsplatsen. Och så försvann han.
Alltså det är så coolt.
Men
alltså,
det roliga är då att när man gräver där så hittar man ju alltså lämningar efter husen då som är nästan 2000 år. Men det finns också en timrad stuga från 1100-talet.
Alltså gissar.
Undrar vem som bodde där.
Ja, eller hur?
Häftigt.
Ja, men vet du, jag måste, för jag, när jag var liten, eller ja, typ den åldern när vi var där, mellan stadiet kanske låg.
Ja.
Då, jag och min bästa kompis, vi var ganska fascinerade av skogen överhuvudtaget. Vi var ute och lekte i skogen väldigt mycket. Ja. Och vi bodde på Pjaktornet, så vi bodde precis bredvid Vårbyskogen. Och den är ju väldigt fin. Och det finns ju väldigt så här fina liksom skogspartier där det är så här stora gamla träd och mycket mossa och gamla fallna så här stockar och stubbar. Ja, men du vet, lite så här magiskt typ. Och jag kan känna att när vi var på Ginefogen, när vi var små, det kändes typ som att, jag vet inte om det var kanske på morgonen där också, att det var lite dimmigt och du vet, det var lite så här, man bara kände nästan att man såg typ älvorna dansa där ute. Alltså det var så här, det var liksom den stämningen. Det var så himla sjukt. Sen gick ju jag på Gene och då, ibland så var man ju på gympan ut och gick där i det området, bostadsområdet som är runt där. Så då var det kanske inte lika magiskt kanske när man sprang 3 kilometer. Men jag kommer ihåg när vi var där då att det var så himla. Sen vet jag inte, jag tror jag hittade någon gammal så här kobjällra och någon sån här, vad det heter, sån här metall som man sätter på korna. Och det vet jag inte om de hade lagt ut då för att man skulle kunna hitta, eller det kan ju inte ha varit en gammal antar jag, för jag fick ju ta hem den. Så att
jag antar
att det var bara så här, de hade lagt ut så man kunde typ hitta då som barn typ, eller jag vet inte. Men jag gjorde det i alla fall. Och jag tror den står i stugan faktiskt. Men det var verkligen någonting som, ja, men man kommer ihåg det. Det är en upplevelse för livet, kan jag känna. Men sen vet jag inte hur har den verksamheten sett ut liksom. Man har ju hört nu att det har förfallit i princip. Men har det varit sån verksamhet ända till nu eller?
Alltså det har ju varit lite, eller har det verksamhet gått neråt, de sista nästan 20 åren, ska jag säga.
Oj då.
Men, så det är inga skolor som besöker och sånt nu?
Jo,
Och det är det.
Nu vet jag inte, nej, men de har haft. Okay. Museet har ju liksom ansvaret.
Ja, just det. Ja. Mm.
Men när du säger gena så tänker jag på att vi har haft, vi hade.
Mm.
Jag jobbar ju som verksamhetsledare där då från 91 till 2001. De 10 år medan jag byggde upp det. Men en enda gång hade vi skadegörelse. Och det var när vi höll på att lägga taket. Alltså yttertaket.
Mm.
För det är ju slaner som
ligger. Ja, just det.
Och eftersom det inte var hittat någon spik på utgrävningen. Så satt ju allting ihop med trä.
Exakt. Ja. Det är verkligen gjort på riktigt liksom.
Och det var ett jättejobb. Mm. Att sätta fast alla de där slanerna med trätappar. Och de var ju liggande på taket. Och en morgon när vi kom ner så var hela ena sidan var bara som ett plockepinn.
Nej.
Och alltså vi kände bara nej. Och då var det ju alltså vart ganska stort pådrag därför att polisen blev ju inkopplad.
Så det var någon som hade varit där och rivit ner liksom.
Och då var rektorn på genusskolan heter Magnusson.
Mm.
Och han samlade ihop alla niorna för det vi kom fram till. Att de hade haft någon slags fester. Och det såg vi spåren efter med tomma burkar. Och, sådär. Och, då och att det hade varit nior. Från nionde klassen som hade varit där. Så han samlade ihop dem i aulan. Alla niorna. Polisen talade om vad det innebar med skadegörelse. Mm. Egenmäktigt förfarande och sånt.
Oj då. Mm.
Och... jag berättade hur det kändes att komma dit och se det där plockepinnet.
Den tog hårt.
Och då kliver en kvinna upp och säger att hon jobbade på kaféet där på skolan. Och de hade en kassa som de hade sparat under många år. Och var det så att de hjälptes åt alla niorna så att den som var ansvarig för det här fick liksom ja, ta sitt ansvar för det. Då skulle hon skänka så att alla niorna fick gå på avslutningsfesten på Folkets park.
Snyggt.
Fattar du vilket jubel? Alltså, det var, och det var liksom som man kände ju, det liksom håret reste sig. Alltså, det var jättestarkt. Alltså.
Wow.
Och då blev det så att polisen, han sa att om vi nu säger att de som vet någonting om det här stannar kvar i salen när vi var klar. 10 stycken stannade kvar.
Oj.
Ingen ville säga vem det var för de var lite rädda för det här.
Mm.
Men då kom de överens om att de skulle skriva namnet på en sånt här blädderblock tillsammans. Utan att det var någon enskild som hade ansvaret. Så han fick ansvaret för det. Och han erkände att han hade varit uppe och kört med moped på taket.
Men gud, det låter livsfarligt.
Livsfarligt, ja. Och vi bestämde att vi skulle ta hand om allt vad vi kunde.
Mm.
Så han fick jobba 2 veckor på Fornbyn.
Nej, vad bra. Smart.
Ja, bra. Istället för att han skulle liksom få något straff.
Ja, men exakt.
Ja, exakt.
Så kom vi överens med pappan om att...
Då skulle han inte förstöra det eller flera gånger förmodligen.
Nej. Sen har vi hur mycket jobb som krävs.
Ja, sen har vi aldrig haft någon skadegörelse.
Nej, nej. Wow. Det var ju kanske en bra signal.
Ja. Ja.
Det var ju en fin historia.
Väldigt bra straff.
Mm. Ja.
Det var, jag,
men han måste ju tyckt det var kul, tänker jag.
Eller? Jag tror han trivdes.
Ja. Det kan ju inte vara tråkigt att hjälpa till med det. Liksom.
Nej.
Det
han fick trampa lera.
Men för det kan jag känna... Ja, men du ser det. Nej, men det, jag tänker att det tycker jag känns lite tråkigt. När man kommer väldigt nära från där och vet allt det här nu. Också att man har hört att det har förfallit och att det inte har tagits hand om. Då blir man lite upprörd. Och det är nog inte bara jag. Det är nog många. Liksom.
Ja.
Men det är också kanske som sagt svårt. Det är klart att det krävs pengar och resurser för att också åtgärda. Men också hålla igång det. Man kan ju inte bara, det kan ju inte bara stå där. Men det är klart det måste...
Det är ju prioriteringen.
Precis. Ja. Användas och ta hand om.
Du har gjort en utredning.
Mm.
Som kommunen fick i november i fjol.
Mm.
Och där har ju för utredaren några förslag på vad man kan göra. Antingen så utvecklar man hela området.
Mm.
Eller så bränner man ner det.
Ja, men jag tycker bara, alltså, jag blir så arg. Svart eller vitt. Hur kan man ens, är det okej? Okay? Jag menar, det är inte någon så här originalbyggnad och det är inget så. Nej. Men det är ändå liksom, nu är det så lång tid det har funnits. Alltså, nu är ju själva det också en historia i sig. Ja, liksom. Okay. Jag tycker det låter lite drastiskt. Ja.
Ganska odödligt.
Ja, men alltså. Ja.
Det låter, och det är ju liksom våran historia. Liksom. Ja. Faktiskt.
Mm. Så att, det känns viktigt på något vis.
Det var ju det billigaste alternativet att bränna ner
det. Ja, det förstår man.
Men jag har startat en namninsamling.
Mm.
På nätet.
Ja.
Under skriv under. Utveckla. Bränn inte Jenny Fornby.
Bränn inte Jenny Fornby. Det var bra.
Och där har jag på nätet så har jag nästan 1100 underskrifter.
Wow. Det måste ju då betyda väldigt mycket.
Och så har jag ytterligare på papper.
På riktiga underskrifter.
Så att jag är uppe nu i 1800.
Wow.
Och jag har gett mig 17 på att jag ska ha 2000.
Då kan vi ordna det.
Ja, tack.
Ja.
Ja. Ja, tack, tack. Ja.
Vad går man in om man vill skriva under detta?
Skriv under.
Ja.
Utveckla. Bränn inte Jenny Fornby.
Bra.
Det kan vi skriva också under inlägget.
Vi lägger in en länk till det också.
Det är jättebra.
Så jag tänker lämna den till ledningen efter jul.
Just det. Är det då det fattas något form av beslut?
Då ska det fattas något slags beslut.
Just det.
För de gjorde ju som någon omröstning eller alternativ i tidningen var det väl. Men då var det ju så dumt för att då skulle man liksom mejla in och säga vad man tyckte. Ja, men hur många är det som gör det då?
Just,
alltså, egentligen, hur många har tid med det ens? Det hade varit lättare om de hade haft typen där man skriver under då på det man tycker eller att man kunde göra någon omröstning och klicka i att det här vill jag. Liksom. Ja. Då hade jag, tror de hade fått många fler liksom, röster.
Alltså, jag upplever att det finns ett jättestort engagemang.
Och
när jag ställer frågan, tycker ni att man ska bränna Jenny Fornby?
Mm.
Då säger folk nästan
det kan inte vara 80-90%.
Va? Är inte de klok?
Ja, men exakt. Ja, men verkligen.
Ja, nej, men alltså, det känns ju helt...
Och jag menar, jag kan ju känna att det hade varit rimligt om man hade sagt så, om man hade haft så här, men då gör vi så här sen. Eller att man ska bygga upp något nytt.
Ja,
eller
alltså,
att det finns någon slags plan. Man kan inte bara bränna ner och känna, ja, då är det ju världen. Det känns lite så här... Nej.
Och jag har också sagt det. Är som bränningen så tänker jag inte bygga upp det igen.
Nej, men exakt.
Jag är för gammal.
Och det är också liksom, det är för mycket som sagt arbete som man lagt ner också. Det är lite, vad ska man säga? Ja, men vad säger man? Alltså disrespectful mot dem som har gjort det.
Ja.
Gud, nu är jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska. Alltså, men...
Du har bott för länge utomlands.
I Stockholm.
För...
Nej, men vad heter man? Liksom, på något sätt vanhedrar deras arbete. Respekt, liksom.
Alltså, vi hade ju... tappade också, icke respektfullt.
Mm. Vi hade ju arbetskraft via
respektlöst.
Just precis.
Så vi hade 6 personer i arbetsförmedlingen som kom och var 6 månader.
Mm.
Under alla de här 10 åren. Så det är alltså 100 personer som har varit med och byggt själva huset.
Wow. Hur lång tid tog det så att bygga hela huset?
Ja, alltså, vi började ju 91.
Mm. Och tills det var helt färdigt.
Och helt färdigt är det ju inte.
Nej.
Men det var i alla fall ett hus med tak på. Mm. Det var ju 93.
Men, ja,
sen har vi ju jobbat med inredningen en hel del.
Just.
Och vi hade ett boendeexperiment där, 97.
Det är roligt, för jag flyttade hit 95 och då gick jag i tvåan.
Ja.
Så det måste ju ha varit precis då jag var där. Alltså när det var typ bara ett par år gammalt. Liksom.
Ja.
Det var
precis.
Ganska nytt då egentligen. Ja.
Men vad innebär liksom ett boendeexperiment?
Jo, det innebar att vi hade personer som bodde där.
De levde
på vintern.
Liksom. Som...
Så Jan Duva kan då tituleras den som har bott längst dit. Han bodde där hela tiden. För han skötte all utrustning vi hade där. För vi mätte vindhastighet, vi mätte temperatur, luftfuktighet. Ja. Och det var ju kallt. Alltså i februari var ju 20 grader kallt. Och mycket snö. Och tanken var ju då att vi ville få ordning på det här med röken.
För det, just det var,
var ju röket i stugan.
Ja, exakt.
Och det hörde ju ihop med hur man hade tolkat huset. För man hade ju tolkat att huset att röken skulle gå ut i gavlarna, för där är det liksom öppningar.
Ja, precis.
Och de där öppningarna, de heter ju vindöga.
Just det. Ja.
Det heter vindue på norsk.
Alltså, okay, ja.
Och engelska window.
Mm-hmm.
Och det är ganska intressant, för att om röken skulle gått ut där kan man ju tycka att det borde heta rököga.
Mm.
Ja.
Ja.
Utan troligen så är det faktiskt så att det är inte röken som går ut där. Det är i alla fall vårt resultat.
Men för det är ingen öppning i taket, eller hur? Eller?
Alltså det är svårt med att veta om det var någon öppning i taket.
Nej, exakt. Ja.
För att det som har varit bevarat, det är ju det som har varit nedgrävt i marken. Mm. Mm. Men vi vet ju hur taket såg ut. För det fanns faktiskt ett tak från smedjan.
Jaha.
Och det var alltså det är det enda taket i Norden, tror jag.
Alltså som låg kvar på marken? Typ,
som fanns, ja, som man kunde hitta. Och då kunde man se hur det var byggt med rastar. Som gick liksom från taklocken till takfoten. Och en liggande raftar, rote är det.
Ja.
På det är näver.
Aha.
Och ovanpå näver är torv. I två lager.
Just det. Ja, ja.
Ena lagret med liksom själva gräset nedåt.
Mm-hmm.
Andra lagret med gräset uppåt.
Just det.
Så vi hade tak. Och det är norrländsk byggnadstradition.
Ha.
Rakt av.
Ja, exakt. Det var häftigt. Men
sjukt häftigt.
Nu hade jag en fråga som försvann.
Men boendeexperimentet. John Duva bodde där.
Ja, men just det. Precis, det var där vi var.
Ja,
exakt.
Ja, var där vi var.
Ja.
Och
hur gick det för
honom? Vi kom ju fram till att huset är ju alltså konstruerat så det är dubbla väggar. Och det, anledningen till det måste ju vara isolering.
Just det.
Mm. Att det ska bli varmare.
Ja.
Men någonting hade vi gjort fel. Ja. Därför att K-värdet, alltså energivärdet på huset,
ja,
var lite bättre än ett tält.
Oj.
Kändes så inte så bra. Kändes inte bra alls. Och rökigt var det ju. Vi eldade ju där hela tiden.
Ja, precis.
Så då gjorde vi så att vi... Det är också en tolkning att det var ett innertak. I stugan. Ja. I långhuset. Vi tog ner innertaket. Med påföljden att all den snö som fanns på taket smälte. Och rann ner ut för taket. Och när det kom till utrymmet ovanför väggarna...
Ja.
Alltså innerväggen och ytterväggen. Så frös det. Och det bildades en isvall som var alltså,
över
halvmetern tjock.
Utan på huset?
Ja, utvändigt.
Och då var det isolerat, eller vadå?
Nej.
Nej, vad hände
men
då?
Det som hände då, det var att det tog tid när den där isen hade smält. Och det blev massa vatten på marken. Och det blev mögel.
Det var inte så bra, nej.
Så de mögelangrepp som de liksom... Ange som en av orsaken nu till att det är så dåligt.
Ja, just det.
Det rådde vi för.
Det kommer från då liksom.
Ja, det kommer från då.
Okej. Okay. Just det. Ja, för det kommer jag ihåg att det stod att det var någon mögelsvamp som hade angripit hårt.
Ja. Okay. Men vad jag inte förstår.
Men jag tycker inte det var röket när vi var där. Hade man löst det problemet då eller var det bara att vi inte eldade så mycket?
Kanske inte heller.
Nej. Okay. Ja, det kommer inte jag ihåg. Okej.
Okay. Men det här med liksom att huset måste ju, det har ju stått i 250 år.
Mm.
Så det var ju liksom inget rappelbygge.
Nej.
Och stolparna som bar taket var ju 40 centimeter i diameter.
Oj.
40, det är rejäla stockar.
Ja,
och dubbla väggar. Alltså, så det var ju liksom väl konstruerat och byggt för att det ska hålla värmen.
Ja.
Och det här med röken, jag tror ju faktiskt och inte att man bodde i ett hus som var rökfyllt.
Nej,
då måste jag ha haft någon liten knep där, tänker man, som man kanske inte har listat ut. Då, eller
så vi kom ju fram till att det måste ha funnits någon form av öppning i taket.
Ja. För jag tänker ju osökt på, som när man har en kåta till exempel, och som vi gör i stugan, så då är det klart man måste ha en öppning längst upp. Liksom. Även om de är väldigt höga i taket, så det är som du säger, det blir rökfyllt till slut, så det måste ju ut någonstans.
Ja.
Liksom.
Mm.
Men det var ju väldigt stort intresse för det här boendeexperimentet. Mm. Vi hade utsändningar i radio varje dag.
Mm.
Under 2 veckors tid.
Wow.
Dagens rapporter från Genefornby.
Wow. Men jag kan tänka mig att det finns jättemycket intresse ju.
Levde han som de gjorde då också?
Nej, det gjorde han ju inte.
Det hade jag velat göra typ nu. Inte att jag, men jag skulle
alltså levde du menar typ med mat och allt?
Ja, men alltså göra en grej ute på Genefornby där... ungdomar eller vuxna får leva så som gjorde på den
tiden. Det kan man inte göra från huset nu. Alltså, det är farligt.
Jo, jag vet. Men om man fixar till det. Om kommunen bara ser till att bara så här, nu fixar jag till detta och så gör man en sån grej av det.
Oh.
Det ska inte finnas något wifi. Det ska inte finnas, liksom, de ska inte kunna instagramma eller
du kolla Facebook. Du menar att det känns lite rätt i tiden också?
Ja, men lite så här, bara så här, få folk att... Så här levde man förr, och så får man själv uppleva en helg eller vad det nu kan vara.
Ja, men så tänker jag väl att det är liksom som du berättade det här med forskning och det. Jag menar, det finns ju ganska mycket samröre med skola och utbildning. Uh-huh. Alltså just för de som inom det här fältet. Mm. Alltså, det kan ju inte vara så svårt att liksom dra ihop lite. Det var det jag tänkte på tidigare. Hur är det liksom med just det med arkeologin? Hur liksom kollegor, har man många kollegor i en stad som Övik? Hur många arkeologer finns det i Övik? Liksom?
Många kan jag inte säga. Men vi känner nog till varandra, ja, vi som finns.
Det kan inte vara jättemånga.
Och jag tror nog att jag kan nog kanske åtminstone nästan upp till 10.
Oj, det är så många ändå.
Ser du många?
Ja, verkligen.
Okay. Det är olika åldrar.
Jag tänkte, fylls det liksom på? Det är inte det. Så att det bara så här, men nu finns det snart inga mer arkeologer. Så kan det ju inte vara, för det jag tänker att den utbildningen finns väl kvar.
Det är fortfarande intressant.
Ja, men det är bra. Men du känns ju lite hoppfullt att det kan ju inte vara en omöjlig grej. Alltså det kan ju inte vara så att man ska behöva bränna ner i en fornby av den anledningen. Nej. Utan det lär ju finnas folk som är intresserade av det här.
Ja. Alltså man kan ju säga, vi hade jobba med, om man säger. Alltså bra med besökare. Och vi hade ju skolsäsong, vår och höst. Och då var det ju nästan flera skolklasser som kom utifrån. Alltså de gjorde skolresa.
Inte från Övik, precis.
Ja. De kom ifrån Umeå, Kramfors.
Ja.
Ja, så runt omkring. Uh-huh. Och då, för då hade vi paket där vi erbjöd en hel dag på Jennefornby som avslutades med Paradisbadet.
Uh-huh.
Och ofta så var det början med Tropikhuset som då fanns i Arnäs.
Just det.
Ja, med ormar och det här.
Jaha, alltså vid Arnäsvall?
Det ligger bredvid Stegbord, vet jag.
Ja,
Elon eller vad heter
det. Just det.
Och det var så roligt därför att när då skolklasserna kom till Paradisbadet ifrån Jennefornby, då sa personalen att det kändes direkt på lukten.
Alltså.
Luktar rök.
Ja, det är
roligt.
Men det är ju perfekt. Du kan liksom duscha av sig där också.
Bra blandning av aktiviteter. Ja, precis. Perfekt.
Ja, precis. Men, så det går ju att göra igen.
Ja, men verkligen. Men om man så hoppar lite så här gene. Har du varit på några speciella utgrävningar eller någonting? Har du några starka minnen från kanske tidigare du varit med om eller varit och besökt? Eller lite
på arkeologiska utgrävningar?
Ja.
Alltså jag läste ju Uppsala och då hade vi våran, alltså man har ju då en seminariegrävning, den hade vi på Gotland.
Mm. Oh, det lät
så vi tillbringade en månad på Gotland och grävde
finns väl
där
ganska mycket, va?
Flygfältet. Ja. Sen har jag ju inte grävt så himla mycket, det har jag inte gjort, utan jag har ju mer varit engagerad i uppbyggnaden där då, på Gene. Men jag tänkte säga, alltså skolklasserna som var vår och höst och så hade vi turisterna på sommaren.
Mm.
Sen hade vi ju gästabud med mat på hösten och julbord till jul.
Jaha.
Ja, men det känner jag, men precis nu när du säger det. Ja, men exakt.
Och det var ju jätteuppskattat, det var ju företagen. Alltså.
Ja,
men precis.
Så vi hade ju under, alltså i snitt under de där åren fram till 2000 ungefär, 16 000 besökare.
Oj! År.
Och som värst var det ju det år när vi hade O-ringen och Örnsköldsvik, 100 år. 34 000 besökare på Jennefornby. Och vi var helt tagna på sängen, så vi hade inte ens någon högtalare. Vi fick ställa oss upp på liksom någon pall och försöka, för det var ett hav av människor. Alltså, jättemycket folk.
Alltså samtidigt, eller vadå? Jag trodde du menar över en period. Åh, herregud, det var ju lite extremt.
Ja, under det året var det 34 000 besökare. Så det går att få mycket folk till Jennefornby. Wow.
Men då måste vi satsa på. Exakt, jag måste ställa en teknisk fråga om området. För jag vet, jag har glömt. Det var ju så sjukt länge sedan jag var där. Men hur ser det ut runt omkring? För det är ju ändå folk som bor där i närområdet. Alltså det måste ju vara några som bor ganska nära den där byggnaden, eller?
Vi hade ju Bäckagården. Ingick ju i Jennefornby och där hade vi ju kontor och utställning och entrén till fornbyn.
Precis, för det ligger bredvid.
Det ligger liksom, det närmaste
grann. Ja, exakt.
Och det var ju ursprungligen en barnkoloni.
Mm.
Och blev ju liksom en del i paketet Jennefornby. Att de lokalerna rustades upp, byggdes till och så blev det behandlingshem. Tallhöjd.
Okay. Ja,
och det var ju rätt många år. Så vi hyrde ut lokaler till dem.
Okej. Okay.
Mm. Och så hade vi ju café där i början.
Ja, för det är lite så här doldisområde där bakom som man inte riktigt ser. Nej. Och så det är lite vatten där nedanför. Det är inte heller. Ja, exakt. Ja. Det är liksom inte riktigt så här, man ser liksom inte riktigt när man åker via den skolan, så det, man ser som inte det där riktigt, om man säger så. Det ligger liksom lite längre bort.
Men man kan åka dit. Jag vet inte, så kan man åka dit nu exempelvis och titta liksom, eller?
Men hela området är ju inhägnat.
Med kravallstaket.
Hela området? Alltså inte bara runt huset?
Hela,
ja, men för förut kunde man ju bara ta en promenad och gå förbi.
Smedjan, liksom. Långhuset.
Men är det för rasrisk eller vad beror det på?
Och för man påstod ju det att det fanns en säkerhetsrisk. Ja. Mm. Men sen har man ju haft en konsult från Teknikon som har undersökt huset.
Ja.
Och han konstaterar att det finns ju saker som måste åtgärdas. Mm. Man har ju inte skött underhållet på 20 år.
Nej, men exakt.
Så är det ju med hus. Ja. De måste ju underhållas hela tiden.
Ja.
Ja, så är det ju.
Så.
Kanske ännu mer sådana hus som inte har några speciella material.
Men han skriver i rapporten, det finns ingen rasrisk. Men det kan bli sättningar i konstruktionen i framtiden.
Ja.
Och hur många hus har inte så?
Ja, men
i framtiden kan det bli sättningar. Det skulle se
många kravallstaket om alla hus skulle få sättningar.
Ja, man kan ju verkligen ställa sig frågan, varför är det fort? Det har alltså 5 månader har det stått inhägnat. Och det står byggsmide på kravallstaketen, så kommunen hyr.
Ja, det vill jag tänka så här.
Det måste ju vara så att de hyr de här.
Det är en löpande kostnad som bara ligger och tickar nu. Liksom.
Nej, och det har de valt att göra istället för att satsa de pengarna på underhåll.
Alltså, det är ett skämt.
Det är ju inget skyskrapa, utan det är ett litet låghus. Ja. Alltså, det är ett trähus. Liksom.
Och dessutom har man haft konsult där som har då sagt att det finns ingen rasrisk. Då är det känns liksom.
Men då kan man ju, det där måste man nästan känna jag frågan om människor som
ska vet. Ska prata med någon på kommunen?
Kanske få prata om lite mer kulturmänniskor. Det låter spännande. För jag tycker det låter tråkigt att man inte ens kan gå dit och titta. Liksom, bara
nej, man
så.
Får titta utanför staketet.
Ja, men
och nu ser det jättebedrövligt ut för att takveden har ju rasat ner. Och det har den inte gjort själv. Det är någon som har släppt ner det. Och det är så tydligt därför att takveden sitter ihop. Den ligger ju alltså ovanpå taket.
Ja,
och de sitter ihop två och två med en trätapp emellan. Trätappen sticker ut. Enda chansen att det skulle ha rasat ner själv skulle ju vara att trätappen har gått av.
Exakt.
Men man har dragit isär. Trätappen sticker ut. Alltså.
Ja, men exakt. Det kan den inte göra av sig själv.
Nej, det gör den inte själv.
Okej, jag tror vi ska.
Och då kan man ju tänka, är det liksom, har man gjort det liksom för att man inte vill riskera att det ska hända någonting? Jag menar,
du menar att alla är så? Eller vad?
Nej, men det är en stor yta på taket som man har släppt med takveden. Och det ser jättebedrövligt ut.
Men vad kommer hända nu om vi ser att det kommer jättemycket snö i år?
Ja.
Då måste det finnas en enorm rasrisk.
Nej.
Nej.
Alltså huset är konstruerat för att klara ett tryck på 300 kilo per kvadratmeter.
Oj.
Vi har ju haft konstruktör som har räknat på hur alltså dimensioner och allt sånt. Det, och det är Bosse Duva, konstruktör, som har gjort det. Så att det kommer att hålla.
Det gör det.
Ja, trä är ju ett bra material, kan vi konstatera. Men det som du sa innan, kanske att det är fukten och det är senare som kanske är ett större problem. Det tänker det jag kanske blir, när snön smälter, det kanske då blir jobbigt. Men nu, jag tänkte på Johannes, vi måste åka dit kanske och göra en liten bara i området också. Titta hur det ser ut, så du vet var det ligger. Och så kan vi försöka lägga upp en bild på det.
Ja, det tycker jag.
Men det jag funderar på, du började med att säga att du hade startat ett företag.
Ja,
så
just
undrar jag,
det. Ja.
Vad är det? Du är alltså guide också, eller liksom något annat?
Kan man boka dig som arkeolog?
Jajamän.
Man kan det också?
Ja. Jag guidar alltså, för helst guidar jag ju i Örnsköldsviks kommun. Men det har blivit så att jag guidar mycket mer nere i Skuleskogen och Nordingrå och Skuleberget. Därför att de är mycket mera liksom framåt.
Ja.
där nere.
Okej.
Okay. Ja, än man är här i
Örnsköldsvik.
Örnsköldsvik har liksom lite halka efter när det gäller besöksnäringen överhuvudtaget.
Ja. Just det. Var är turistbyrån undrar jag? Den har inte jag sett.
Den
jag
är borta.
Kan man undra.
Den har legat nere vid centralstationen eller vid...
Den låg först... Först låg den vid stan, tror jag, men sen låg den vid Paradisbadet, eller om det var tvärtom. Ja. Så den låg nere vid, alltså när man, egentligen hade den legat väldigt bra där nu, för den låg på liksom nedersidan där parkeringen är på Paradishuset.
Ja,
alltså,
förstår du?
Mm. Mot resecentrum egentligen nu då. Mm. Det hade varit perfekt läge i dagens. Ja. Så. Ja. Men så, nej, för det finns väl ingen, den borde ju ligga liksom i resecentrum.
Ja, det var det jag tänkte innan.
Ja. Fast Blommor och Bin, de ställde ut en träbyrå. Och så satte de en skylt, turistbyrå. den enda turistbyrån vi har haft.
Exakt, det var ganska roligt också. Och det kanske kan räcka ibland, men det, i banken det var bra om man har en ambition om att ha mycket turister. Då. Mm. Finns någon att prata med?
Alltså vi har ju världens största landhöjning. Det är ju därför vi har tvärsar.
Exakt.
Höga kusten. Ja. Världens största landhöjning. Den är så märkvärdig.
Det finns mycket där.
Det liksom. Finns mycket där. Och jag är liksom kaxig.
Ja, men det är bra.
Jag skulle kunna guida egentligen var som helst.
Ja, men du måste ju kunna jättemycket då om det här också.
För det här
i hela,
pratar om forntiden och så landhöjningen. Och när man börjar fatta att Solberg ligger ju nu 9 mil ifrån havet. Solberg har legat 8 kilometer från en havsvik.
Wow. Ja, det är lite
hårt.
För det är liksom rakt inåt.
Ja, det är wow.
Det är wow. Och Åsberget, alltså högsta kustlinjen, är 286 meter över havet. Det är så svårt att fatta hur mycket är 286 meter. Det är liksom lite svårgreppbart. Men då kan man tänka på Åsberget.
Mm.
Det är 217 meter högt.
Det är ju ganska högt, ja.
På berget står en mast. Det är 100 meter.
Precis.
Så 2/3 av masten där uppe.
Var det vatten eller vad?
Var det vatten?
Wow.
Nej, vad sjukt. Ja, det, då, precis.
Det var inte mycket av kommunen som var ovanför.
Nej,
gud. Men gud, det måste vi. Vi bor ju på varvet. Ja. Så då kan vi stå och så kan man se. Då kan man ju tänka sig liksom. Vi kan se rakt över och se, tänka sig nivån. Liksom.
Men varvet hade ju varit under.
Ja, den måste jag lägga helt under, tänker jag.
Ja. Och det här med landhöjningen, alltså, man tänker ju högsta kustlinjen, då tänker man att havet har varit högre. Men det är inte så.
Nej.
Det är landet som har varit lägre. Så landet, havet har ju varit ungefär samma.
Ja.
Men landet har ju höjt sig hela tiden efter istiden.
Just.
Det är det som har hänt.
Det är det som är häftigt. Men det är ganska coolt, för att jag lyssnade på någon dokumentär om tsunamin häromdagen. Och då tänker jag, ganska ofta har jag tänkt också tidigare att vi bor verkligen på rätt ställe.
Ja.
När det gäller klimatförändringarna också.
Helt klart.
Det är liksom, man vill ju inte bo typ i Holland liksom, eller vid vattnet där, eller liksom Indonesien där det kan hända grejer. Alltså öarna är liksom, jag tycker det här känns ju sjukt stabilt. Om det här kommer ingen tsunami.
Nej.
Och det kommer, som sagt, vi går åt rätt håll, vi åker uppåt liksom, inte neråt. Det känns, och inga så här jordbävningar, inga så här skarvar, inga platåer, ingenting liksom.
Fast det finns ju någon skarv här i närheten, tror jag, va?
Nej, den är ganska långt bort, tror jag.
Ja.
Man räknar med att landhöjningen nu är 8 millimeter per år.
Mm.
Men det är faktiskt en havsnivåhöjning på 3 millimeter. Så den faktiska landhöjningen nu är 5 millimeter.
Men det är ändå mycket. Om man tänker, det är, alltså, det är ändå mycket. Liksom.
Det är ingenting man känner av.
Nej, det är ingen bergtalbana. Det är ju inte.
Men det är en halv meter på 100 år.
Ja, men exakt.
Åh, det är gud.
Nu, alltså. Tidigare var det 80 centimeter på 100 år.
Mm.
Och längre tillbaka i forntiden så var det ju tal om 10-tals meter.
Det gick fort liksom.
Det gick fort i början.
Det måste, gud vad spännande. Jag känner att vi kanske måste, Johannes, du vet ju inte heller vad som gömmer sig inne på museet. Där har man också varit.
Jag har faktiskt aldrig varit på museet.
Finns den ursprungliga, liksom, antar jag, utställningen kvar, den som alltid har funnits om Övik och hela den? Nej. Inte? För den, det tänkte jag, den hade varit sjukt intressant för dig att se. Liksom.
Jag tog ju faktiskt med det till Kulturen i Lund.
Kulturen?
Ja, men Kulturen i Lund.
Ja, men det var bara, jo men vänta, jag försöker bara komma ihåg hur det såg ut.
Där har de byggt upp också.
Där har de olika hus och grejer.
Besöker Lund någon gång och gå till kulturen.
Ja, men där hade de ju ställt precis olika hus från olika tider.
Ja, det precis bakom där kulturen. Där har de byggt upp som en liten by.
Det är som en miniskansen med hus. Alltså olika hus från olika områden.
Från olika tidsepoker liksom. Ja, det är jättehäftigt.
Ja, det är
men alltså det här med landhöjningen. Jag har skrivit en bok.
Aha.
Om ortnamn och landhöjning i Örnsköldsvik.
Det är spännande.
Jaha. Ja. Helt otroligt alltså, engagemanget och intresset. Är, alltså, jag tänkte att de här böckerna kommer jag få ha för flera år. Alltså, jag har fått trycka om.
Nej, men det wow. Kan jag tänka mig. För att, det gud, vad kul. Ja.
Otroligt. Och men, det är ju Akademibokhandeln. Har ju den.
Är det sant?
Museet har ju den.
Ja. Vad heter den?
Ortnamn och landhöjning i Örnsköldsviks
kommun. För vi på, det är ganska roligt. För vi har pratat om ortsnamn. För du, ibland stöter vi mig på namn som Johannes knappt kan säga. Och det är ju väldigt roligt. Och han kan ju inte så många heller runt omkring här. Men det är ganska intressant. Jag kommer ihåg när vi åker, härifrån.
Mm.
Så åker jag till stugan eller min mamma då, i Jämtland. Då åker vi inåt, rakt inåt landet. Ja. Och då åker vi förbi nästan Solberg och hela den. Mm. Och alla de här skyltarna man ser då på vägen så brukar vi säga då. Och så får vi höra hur du låter när du säger det. Men också att man tänker så här, undrar vad det betyder. Så här, just så här, det är ju många namn som liknar varann och varför heter det ju så. Och det tänker jag, det kanske man får mycket svar på.
Och det är ju det som är så roligt med ortnamn, för att vi använder dem hela tiden, men vi vet inte alltid vad de betyder.
Men det finns
ju de som kan sånt där.
Men Örnsköldsvik till exempel, det är ju en sån här grej som... Det är ett speciellt namn.
Det är ett nytt namn.
Är det ett nytt namn?
Ja, det är ju en landshövding.
För det är ju ett namn. Jaha. Ja, exakt. Alltså, det vet man ju.
Fanns det något namn tidigare på?
Det fanns två byar här som hette Norr och Sör Lundgånger. Och Fjärden här hette inte Örnsköldsviks Fjärden, utan det hette ju Lungånger. Och Lungången, alltså det är ett ångernamn. Det är ju där vi har i
Ångermanland.
Ja, och det betyder djupvik. Och det är samma ord alltså, som finns i norskan. I anger.
Just det.
Ja. Och vi har ju alltså i Njutånger.
Ja, men precis.
Lungånger.
Ja. De finns ju kvar.
Ja.
Ullånger.
Ja, men det är
och nordligaste uppe i Lövånger.
Lövånger.
Just det där. Just
så
det.
Sen finns de inte där. Längre norrut. Så det är järnålder, de namnen.
Mm. Var kommer Domsjö ifrån då, tänker jag?
Det är kul. Domsjö
är det?
Bra fråga.
Vilken bra fråga. Var är sjön?
Ja, exakt. Vad är den?
Det är det man undrar.
Och vad är dom? Ja.
Dom betyder dimmig, disig.
Ja, det är Domsjöfabriken. Det är deras fel.
Och jag har tittat särskilt på Domsjö. För i den här boken som jag har gjort har jag tittat på ortnamn som är sådana namn att det tyder på att man lever vid vatten.
Ja.
Det är de som innehåller alltså Näs, Vik, Ed, Nor, Os. Men det finns ingen vatten där idag.
Nej.
Och då undrar man ju, när fanns vattnet där? Och det är ju där landhöjningen kommer in.
Exakt.
Så jag har liksom studerat när låg Näske till
just
exempel.
Det. Ja.
Byggt på Näs. När låg Näske vid havet. Blåvik uppe i Sinsjö. Det är ingen vik. När låg Blåvik vid havet. Och det är 2000 år sedan.
Oj.
Shit.
Ja. Och, så det är, och 34 sådana ortnamn är i kommun.
Ja.
Plus 16 som är lite osäkra.
Just det.
Så 50 ortnamn ändå som har fått
namnet
när de låg vid havet.
Ja. Men
det är många som är flera tusen år.
Ja.
Och det är faktiskt lite provocerande. Därför det vill inte gärna forskningen tro.
Nej.
Utan man säger att ja, alltså vi har ju de här järnåldersnamnen.
Ja.
De som slutar på om och en.
Ja.
Alltså gladom. Bergom, Bodum.
Mm.
Och så har vi de som slutar på stad. Faresta, Angsta.
Mm.
Det är järnålder. Men sen finns ju de här korta, enkelstaviga ortnamnen som Kasa, Spjute, Skrike.
Just det.
De är äldre. Men hur gamla?
Ja, det är svårt att veta.
Ja.
Men hur gammalt är Domsjö då?
Coolt ju.
Domsjö är nog från 500-talet, tror jag.
500-talet.
Ja, för det ligger ju inte så långt väldigt... från vattnet ändå just nu. Nej. Om man
så,
nej, nej,
så sjön låg nog mest troligt där det var en flygbana.
Ja, vet du, en flygbana i Domsjö?
Ja, en modellflygbana.
Jaha.
Men är det borta vid mot Våxnäs typ eller vadå? Eller var,
nej. Ja, borta mot Dal.
Mera. Okej. Det lät ju, jag tänker, nu tänkte jag på min pappa. Nej, inte riktigt.
Och det var nog väldigt grund sjö. Ja. Så man kan tänka sig att det var nog disigt och dimmigt där.
Ja.
Mm. Sånt där, det där älskar jag. Alltså just det här med ord överhuvudtaget, inte bara ortsnamn utan ord allmänt brukar jag tänka på vad de betyder. Men just ortsnamn är ju intressant för att ofta så, som sagt, betyder de någonting. För de, ja, man har inte bara tagit namn utan det betyder att hur det var eller hur det såg ut eller sådär, hur var det låg.
Nu börjar jag tänka, vi kan ta det sen. Ja. Kör på.
Bästa exemplet i kommunen. Det är ju Arnäs. Vi är fjärden.
Har någonting med Arn att göra?
Nej. Alltså, Öfjärden är ju nu igenväxt nästan. Mm. Det är ju som en fågelsjö. Men det har ju uppenbarligen varit en fjärd.
Ja, för det går ju som in lite vatten där. Ja, det på är något lite sätt. Vatten. Ja, men exakt. Det är lite blött.
Och Öfjärd, det tyder ju på att det har varit mycket öar där. Och då har det varit.
Jaha.
Överön, nederön. Mm. Det är inga öar idag.
Nej, precis. Nej. Det är bara...
Sund fanns det Sund, där. Exakt. Lakasund.
Just det.
Aha. Vika ligger längst in i viken. Och det är ganska kul, därför att där är det ju en sjö nu. Den, alltså Vika låg längst in i fjärden. Men det är ju inte längre någon vik där. Det var en vik. Utan det är en sjö. Vika. Så då heter ju sjön Vike sjön. Det är kul.
Mm, ja. Exakt. Och det har ju kommit sen då. Liksom.
Och Arnäs. Det var platsen ungefär där... prästgården är, och där Arnäsbackens arkeologiska undersökningar var. Det här var ett näs.
Aha.
Mm.
Det var Arnäs.
Näs. Känns som jag måste, men där finns i din bok.
Ja.
Jag tänkte du får inte avslöja för mycket nu. Nej. Tycker jag. Jag blir sur. Nej, men det är bra. Jag tänkte jag blir sur på bott och men det finns på Akademibokhandeln här i Örvik.
Men här känner man ju att det också den här fördomen, är inte fördomen, men det, om man har de arkeologer så är det typ att, som det du frågade innan, bara så här, har du grävt mycket typ? Så här, som att det är det enda
man gör. Har du sett en dinosaurie?
Nej, men liksom att det här andra runt omkring är nästan egentligen viktigare. För det är ju det som du pratar om, det här att man har försökt lista ut och, eller skapa en uppfattning om hur det där huset såg ut och försökt bygga upp det och liksom verkligen gjort de här testerna. Och det är ju egentligen det man lär sig av. Det är inte själva utgrävningen. Utgrävning är egentligen ganska, det är väl också intressant såklart och lätt. Ja. Men kanske man kan tycka jämfört med att försöka verkligen lista ut så här, hur var det liksom. Eller, och historien bakom, om man säger. Det är liksom, bara det är ett arbete också.
Det som man kan säga är mest fascinerande med den här anläggningen i Gene, det är ju att den är ett exempel på en byggnadsteknik som har funnits i Norden och norra Europa.
Mm.
Och som har följt med jordbruket. Och våra första jordbrukare, de kom ju till Sverige för ungefär 6000 år sedan. De hade ju med sig ett helt paket. Alltså hur husen skulle se ut. De hade husdjuren. Vi har ju inte domesticerat älgen till exempel. De kom ju med kossorna och fåren och getterna och hela liksom. Och kanske också en trosuppfattning. Och mest troligt också språket.
Just det.
För vi har ett indoeuropeiskt språk. Och de första bönderna, de fanns ju nere i Turkiet, i det området.
Just
det. Främre Orient.
Mm. Mm.
Men, så Gene är det nordligaste exemplet vi har i Europa på den här byggnadstekniken.
Mm.
Långhus. Mm. Med stående stolpar som bär upp taket.
Mm.
Och det är ju våran historia.
Ja.
Det är våran historia. Och vi har faktiskt rätt att... får vara stolt över den. Ja,
och vi måste värna om den.
Ja, och värna om den. Ja. Och framförallt så vill man ju att våra barn och ungdomar ska få veta att det finns den bakgrunden här.
Mm.
Och sen tycker jag också är jätteintressant. Man hade ju stora utgrävningar vid Bjästamon.
Just det.
När man byggde Botniabanan. Och där är det ju stenålder.
Mm.
Det är alltså egentligen äldre då?
Det är ju äldre. Några tusen år. Ungefär 5000 år gammalt är det. Och den som skrev rapporten om de utgrävningarna, han konstaterade att där möttes föremålstyper och influenser ifrån alla väderstreck. Alltså öster, väster, norr och söder. Så sa han, det här är en mötesplats. Och det...
Gud vad stort liksom.
Det tycker jag stämmer på Örnsköldsvik. Örnsköldsvik är en mötesplats. Mm. Så har det varit genom historien. Vi har tagit influenser från alla håll. Mm. Vi har varit, under järnåldern var vi ju liksom den nordligaste gränsen för järnålderssamhället som fanns söderut.
Just. Mm.
Det bodde folk som levde på ett annat sätt norrut.
Mm.
Och österut.
Mm. Mm.
Så vi har liksom mött människor som har haft andra kulturer. Och vi har varit intresserade av dem.
Hör ni det, Stockholm? Ja. Nej, men faktiskt, för jag brukar säga det. Att jag brukar faktiskt vara lite så här jobbig när folk börjar undra var Ö-vik ligger. Mm. Som vissa jobbiga människor kan göra. Söderut. Och då brukar jag säga, ja men vet du, Ö-vik ligger faktiskt mitt i Sverige. Typ. Alltså inte riktigt, men inte rent så. Men på längden så ligger det ändå, ja men det ligger mitt på kusten. Ish, liksom. Och det, för folk tror ju inte det heller.
Nej.
Och jag tänker att det rent historiskt verkar ju också vara lite så, den symboliken. Liksom, att nej, men vi ligger faktiskt här på bra ställe.
Och det är ju roligt när liksom nu besöksnäringen gör undersökningar.
Mm.
Och så får de svar från besökarna att de tycker att folk är intresserade här.
Mm.
Som de inte är vana vid på andra ställen.
Nej, precis.
Och de får ett mycket mer positivt bemötande.
Mm.
Mm.
Och jag skulle säga att det är nedärvt.
Det ligger i blodet.
Det är kulturellt. Mm. För så har vår historia sett ut.
Mm.
Vi har mött andra kulturer och vi har varit intresserade av dem. Vi var först i Sverige med att ta till oss det här med rundblogar till exempel. Det var ju en teknisk innovation i jordbruket.
Mm.
Jajamän, det nappar vi på direkt.
Men ja, för det måste ju ha varit... nu börjar jag tänka bara så här, om man jämför med... Men nu slår jag bara till med något stort typ Östersund som ligger inåt. Ja. Nu ligger ju också det vid ett vatten i och för sig. Men, men om man tänker så här, det måste ju ändå varit en skillnad på den tiden. Om man bodde vid havet, om man inte bodde vid havet. För jag menar, möjligheterna var ju, nu kan man ju åka var som helst, men då kunde man ju inte det. Jag menar, att ha ett vatten nära sig som område eller samhälle måste ju ha varit en jättestor skillnad då, antar jag.
Och då ska man ju komma ihåg att det var ju vattnet som var kommunikationsled.
Det är det jag menar. Det är liksom, exakt. Det var ju det som gjorde att man hade möjlighet att ta hit saker. Eller att det kom folk hit. Eller människor eller saker. Ja, men exakt. Så det är väl... men det låter intressant. Nu är inte jag riktigt ursprungligen härifrån. Så jag kan inte säga att jag är i blodet. Men, jag kan tänka mig att många Eviksbor har det. Ja, precis. Ja, men det är ändå kul att veta. Liksom. Ja, du är inte heller härifrån, Janis. Men du kommer också från...
Ja, men jag ska börja grubbla lite hur... Jag är ju liksom, jag är uppvuxen i Lund. Men jag är född i Småland utanför Växjö. Som heter Hovmantorp. Jag vet att det heter Hovmantorp. Back in the days.
Där lär det finnas också en speciell historia. Måste finnas.
Jag ska fråga min mamma om det, om hon har koll. Men det är ju så här glasbruks... Det är liksom glasbruket där. Liksom, och så här. Men,
och vem
men
var hovmannen?
Ja, det var ju det för det också.
Nej, men det är spännande ju. Det är jättekul.
Det
och det är som du säger, det är viktigt för våra barn också. Ja. Att, och alla barn. Att, ja, men lite en så här blick bakåt också. Ja. Bara. Ja. Så. Ja, det är väl jätteviktigt.
Alltså, man kan nästan säga att man tror kanske att de som håller på med det som har varit är liksom någon slags bakåtsträvare.
Ja.
Det är inte min erfarenhet.
Nej.
Alltså, varken hembygdsforskarna eller de som är liksom forskare i professionen.
Mm.
Är den typen av människor.
Nej.
Snarare tvärtom.
Mm, mm.
Det är liksom genom att man ser bakåt som man blir ännu mer intresserad av framtiden.
Precis, den klyschen har man hört nu när det är krig och grejer. Liksom att det här med historien upprepar sig och hela den grejen. Att det finns ju så mycket att se och lära sig av om man tittar bakåt också. Och det är väl den biten som är den intressanta. Liksom, att, man behöver kanske inte sträva bakåt på andra sätt. Men just att nej, men det är så mycket, det finns ju så mycket intressant. Och att det är som du säger, man lär sig om nutiden. Om man lär sig om då. låser jag helt in i det här. Men det, ja, men det är intressant. Ja, men gud vad kul.
Ja.
Men då undrar man ju, så du vill inte vara pensionär. Men du är det egentligen.
Jo, om man säger,
du är det. Men du vill ändå jobba lite också.
Ja,
liksom.
Oh ja.
Så att, men så det är lite det här, om man tänker det här yrket som du har haft. Och det är egentligen inte bara ett jobb, utan det är också ett intresse, antar jag.
Den personen.
Ja, precis. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men det låter härligt.
Och det är roligt därför att nästan alltid när jag är ute i skogen, vi är ute i skogen ganska mycket, så går jag och tittar efter spår.
Du måste ju se så mycket mer än vad andra
är. Ja, och det är jättekul. Och min sambo, han är elektriker.
Ja. Han ser lite andra saker.
Han kollar på andra saker. Han faktiskt börjar bli mer intresserad.
Ja, men gud vad kul. Ja, vad roligt. Ja, men då bor du på rätt ställe också då. För här finns ju mycket skog.
Ja, men om man nu vill, om man vill kontakta dig, om man har frågor eller man vill boka någonting. Hur kontaktar man dig?
Ja, alltså jag har ju en hemsida som heter Guide Höga Kusten.
Guide Höga Kusten. .se eller?
.se.
Ja. Bra. Men vi hade kunnat prata i timmar, känner jag. Men
förmodligen.
Ja, vi kanske får ta en.
Men nu har vi fått svar på de viktigaste frågorna vi hade om genifobin framförallt.
Ja. Ja. Hoppas vi att kommunen fattar lite rätt beslut också till 2023.
Hint, hint.
Mm. Och vi hoppas på åtminstone 2000 namnunderskrifter.
Ja, precis.
In och skriv under nu.
Vi ska göra det på en gång sen.
Vi lägger länk i beskrivningen.
Mm. Oh, nice.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tack själv.
På återseende.
Roligt.
Verkligen.
Tack.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.